Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Hör ni, varsågoda och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Och god kväll, eller god afton. Ja, då kanske det är kväll nu när klockan börjar dra mot sex. Hör ni, jag har den här stora förmånen att få fortsätta det här tema som vi inledde förra söndagen om Guds frälsningsplan. Och vi talar en del om Israel och församlingen. Och nu var det kanske någon av er som inte hade möjlighet att vara med förra söndagen, så det där, jag rekommenderar att du lyssnar på Sions hemsida. Jag har inte kollat om den är utlagd ännu, predikan, men den kommer. Den är där, okej. Men det här, jag vill ändå nu, innan jag ger några pusselbitar till i den här undervisningen, så vill jag ändå ge en kort repetition. Och repetition är alltid bra för oss allesammans. Också för oss som har hört det här. Men vi sa så här att Bibeln har huvudsakligen två teman. Israel och församlingen. Gamla testamentet talar om Israel. Nya testamentet om församlingen. Och vi funderar så här, att hur kopplar de här två till varandra? Det kan tyckas som väldigt olika berättelser. Är det så att Gud börjar en ny berättelse i mitten av boken, därför att den här första berättelsen inte riktigt blev vad han hade tänkt? Och nu hävdar jag att det är en enda berättelse från början till slut. Och kort så kan vi säga att Bibeln, Guds ord, det handlar om Guds frälsningsplan för världen. Och det är bra för oss som församlingsfolk att veta det här. Att känna vår historia, både historien, den tid vi lever i, nutiden, men gärna också någonting av vart vi är på väg. Att vi är en del av någonting större än oss själva. Och församlingen är en del i en liksom Guds plan. Synden kom in i människosläktet väldigt tidigt och in i skapelsen. Men Gud lämnar, han vänder inte ryggen till en mänsklighet som vänder honom ryggen, utan Gud har en plan för en återupprättelse. Väldigt hoppfullt budskap för vår generation idag. Men för den här upprättelsen, för att det ska kunna ske, så behöver Gud ett folk. Och han utväljer Abraham och hans efterkommande att bli en del i den här planen, att stå i samarbete med Gud. Någon av er kanske har undrat, men det här namnet Israel då, varifrån kommer det namnet då? Abraham, han heter ju Abraham. Jo, Israel, så det kommer från Abrahams sonson Jakob. Och det var faktiskt Gud som gav Jakob ett nytt namn i ett skede och gav honom namnet Israel. Så ifall det här har lite varit sådana huvudbry för dig, så är det Abrahams ättling som får det nya namnet. Och när du läser i Bibeln, så ibland så används båda begreppen Jakob och Israel. Och det är liksom samma folk. Och det här förbundet som Gud ingår med Abraham, i det förbundet så finns Guds räddningsplan för världen. Och vi ställde också den här frågan, att kan den här uppgiften som Gud lägger på det här folkets axlar, kan det vara, eller har någonting att göra med att det här folket kommer att vara jagat, vara förföljt och möta förföljelse, vara utrotningshotade genom hela existensen ända fram till vår tid. Och den uppgift som Gud lägger på deras hjärta, egentligen två delar kan man säga. Det är till det här folket som Gud, det är det här som Gud kommer att stiga ner som människa. Det är här Gud kommer att födas och dö. Så Israels folk, så blir det folk som får bära fram världens frälsare. Men det är också till det här folket som Gud eller Jesus en dag kommer att återvända. Där vaggan en gång stod så kommer också tronen en dag att stå. Och jag tycker det är så på något sätt fascinerande att se det här. Jesus han påbörjar ett verk när han vandrar här på jorden. Himmelriket är nära, sa han. Men Bibeln talar om att han kommer att återvända. Och han kommer att återvända till samma plats i Jerusalem. Och där kommer han att fullborda det som han påbörjade. Och samma folk kommer att vara med också den dagen. Och när vi läser Bibeln så sa vi att det är väldigt bra att förstå det här. Att i Guds ögon så finns det egentligen två grupper av folk. Det här folket som Gud har utvalt. Egendomsfolket som vi kallar det ibland. Det utvalda folket, Israel. Och sen de andra folken som tillsammans är hedningarna. Så när Bibeln talar om de här begreppen så vet du att vi hör till hedna folken också fast vi då är kristna. Och det som är intressant det är att se på något sätt att om vi tar gamla testamenten och där har vi Guds fokus är koncentrerat i Israels folk. Men sen kommer Jesus. Och vi är på väg in i påskveckan nu. Sen kommer Jesus och någonting sker. Från och med Jesus så är hedna folken i liksom Guds uppmärksamhet. Det är en ny epok kan man säga. Därför att Gud genom Jesus Kristus så utvidgar han sin familj och så välkomnar han också hedningarna in i den här frälsningsgemenskapen, förbundsgemenskapen. Och det här är någonting fantastiskt som vi behöver se. Och jag talade förra gången om att Paulus han talar om två hemligheter. Han talar om hemligheten med hedningarna. Och sen också hemligheten eller mysteriet med Israels folk. Och vi repeterar det här helt kort som vi har det liksom med oss nu när vi går vidare. Och Paulus, han det där, speciellt i Efesierbrevet kapitel 2 och 3 så öppnar han upp den här hemligheten med hedningarna. Alltså det här handlar om dig och mig. Och han säger det, eller han förklarade det på det sättet att det här är ett mysterium, det här är en hemlighet som har varit dold. Inte på det sättet att Gud inte skulle ha haft det i sin tanke eller i sina planer. Men trots profetiska ordet så var det någonting som ändå var fördolt för de skriftlärde och till och med för Paulus. Men den helige ande uppenbarar för Paulus. Han ger en uppenbarelse av Jesu försoningsverk och vad Jesu försoningsverk innebär. Också för hedna folken. Och han säger att den här hemligheten det innebär att hedningarna genom det Jesus har gjort är det utvalda folkets medarvingar, tillhör samma kropp och har del i samma löfte som vi. Paulus är ju jude. Och Paulus, vi sa det, att han är verkligen, vad ska man säga, exalterad. Han är överraskad och han är så på något sätt, han är väldigt ödmjuk inför det här. Att Gud väljer att öppna upp förbundsgemenskapen och välkomna in hedningarna. Han är ganska tagen när du läser Efesierbrevet 3. Och det att Gud ger nåden, privilegiet till honom att vara den första som springer ut i hedna nationerna med det här budet. Att ni ska veta att frälsningen gäller också er. Det här är ingenting som Gud har tänkt behålla för det judiska folket, för Israels folk. Utan det gäller också er. Och han springer iväg med stor glädje ut till hedningarna. Och allt fler hedningar så kommer ju till tro. Vi kan väl också säga det, att församlingsledningen i Jerusalem så är väldigt eniga om att de här hedningarna som nu börjar komma till tro, att de inte ska behöva konvertera till judendom. De ska inte behöva omskära sig till exempel och hålla de här lagarna som gällde då för det judiska folket. Men fler och fler hedningar kommer till tro. Det grundas församling efter församling. Församlingen i Rom, församlingen i Efesus, församlingen i Antiochia och så vidare och så vidare och så vidare. Evangeliet sprider sig. Och nu har Paulus väldigt kraftfullt i Romarbrevet, eller brevet till romarna. Det var till en hedna församling. En hedna kristen församling kanske vi ska säga. Och han har varit väldigt tydlig i det här. Att ge akt så att ni inte liksom hamnar i övermod eller tror att ni är för mer än era andliga föräldrar. Och tyvärr så konstaterar vi att efter bara några århundraden så ser vi en kristen kyrka som allt mer tar avstånd från sin andliga bakgrund. Och som exkluderar judarna från församlingsgemenskapen om de inte avsäger sig det judiska. Om de till exempel fortsätter att fira sabbat, det får de inte göra. Eller de får inte fira påsk, de andra högtiderna på det sätt som Gud själv hade instruerat dem i det gamla förbundet och så vidare. Och vi ser hur den här klyftan fördjupas mellan hedna kristna kyrkan och Israels folk. Och så småningom så är den här skilsmässan ett faktum. Och kyrkan, den kristna kyrkan, så resonerar som så att eftersom det judiska folket inte tog emot den messias som Gud sände, så är kyrkan Guds nya berättelse. Det kallas för ersättningsteologi. Och jag brukar säga så här, att det är ju inte speciellt snyggt gjort att tacka sina föräldrar genom att vända dem ryggen och till och med börja förfölja dem och döda dem. Men vi har en mörk kyrkohistoria som det gör gott att läsa på lite. Kyrkohistoria, fast det kan tyckas tråkigt på skollektionerna. Men en av den kristna kyrkans huvudteser till varför Gud på något sätt skulle vara färdig med Israel, så var just det här att det judiska folket inte tog emot den messias som Gud sände, Jesus Kristus. Men då har vi glömt den andra hemligheten, hemligheten med Israel, eller som Paulus kallade utkårelsens hemlighet. Utkårelse, det är samma sak som utväljande, hemligheten med det utvalda folket kunde vi också kalla det. Och vi ska lägga upp det, ni har det där på skärmen, vi läste det förra gången, men vi det här var det sista som jag delade förra söndagen, och vi tittar på det igen. Där Paulus säger, nu skriver det alltid bra när man läser Bibeln, att titta att vem riktar han sig det till. Är det här ett brev till en hedna kristen församling, eller är det, brev, är det någonting som är riktat till judarna? Han skriver så här: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. På ett annat ställe så det här beskriver Paulus det som att en slöja har lagts över det judiska folkets ögon. Men han fortsätter i vers 28. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull. Men när det gäller utkårelsen så är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Det står väldigt tydligt här att Gud inte ångrar liksom utväljandet, utan de är älskade. Och Gud ångrar inte kallelsen till det judiska folket heller. Och observera att han säger här att de är fiender till evangeliet för er skull. Det är någonting att fundera på. Sen fortsätter han. Förr var ni olydiga mot Gud. Alltså ni hedningar. Ni följde inte Israels Gud. Ni trodde inte på honom. Men nu har ni fått barmhärtighet. Ni har fått nåd genom deras olydnad. Lite konstigt kanske. Men frälsningen så kom till er på grund av att de förkastade den. Så har nu också det varit olydiga för att sedan få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni har fått. Ja, det är lite klurigt det där, så du kan tugga lite på det. Läs den om och om igen, eller det där sammanhanget. Men det ligger väldigt mycket i det här. Och det verkar som att det skulle finnas tider också för liksom Guds handlande och för evangeliet. Och Paulus säger här att det är fiender för er skull. Det var ju så här att eftersom det blev förföljelse av de här första, ska vi säga, Jesus lärjungarna, judar och hedningar som börjar tro på Jesus och följa Jesus och säga att han är Messias. Så eftersom det blev förföljelse så spreds ju evangeliet ut i nationerna. Och Jesus, han sa ju det till lärjungar då han lämnade dem. Så sa han ju att ni ska gå ut i hela världen. Och det var liksom först Jerusalem, Judén, Samarien och sen ända in till jordens ände. Och det var precis så som evangeliet gick. Det gick ut i nationerna. Och nu säger ju det här bibelsammanhanget att det kommer att förbli så här. Att det finns ett täckelse, en slöja, en blindhet över det judiska folket tills hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det här begreppet fullt antal, det finns lite olika tolkningar av vad fullt antal betyder. Kan någon säga att det hebreiskan kan det här tolkas som ett visst antal nationer. Men många så tolkar det som så att när församlingen har kommit till fullmognad, till fullhet, fullmognad. När församlingen stiger in i sin kallelse att ge evangeliet tillbaka till Israel därifrån det kom. Att genom den barmhärtighet som ni har fått, ni hedningarna har fått, så ska också det få barmhärtighet. Det finns en kallelse över församlingen. Och jag kommer att återkomma till det. Men det jag vill att du ska se, det är att Gud inte är färdig med sitt folk. Utan den här hemligheten som Paulus talar om, den visar att någonting ännu ligger liksom i framför det här folket. Och samtidigt så finns det all orsak i världen att du och jag ödmjukt böjer oss i tacksamhet över den nåd som Gud visar när han låter evangeliet kastas ut i nationerna och det når oss till och med upp i Norden så långt. Men några bitar som jag vill fortsätta med idag. År 70 efter Kristus, bara en kort tid efter att Jesus har lämnat lärjungarna, så börjar den här stora förföljelsen av det judiska folket som driver dem ut i förskingring, ut i nationerna. Och det här var också någonting som hade profeterats långt i förväg. Jag hoppas att du får lite tag på faktiskt tyngden i det profetiska ordet i den här undervisningen. Det är det vi behöver se. Att Gud uppenbarar i sitt ord. Och han handlar i enlighet med sitt ord. Till och med Mose rädda Mose, så får det här öppna upp det här, den här framtiden för det judiska folket. Och det är ju på väg till löfteslandet. Och jag tänker att Mose, det har inte nått ens landet innan Mose får föra fram det här från Gud. Men så här läser jag 5 Moseboken 28 från vers 63. Ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att ta i besittning. Herren ska sprida ut dig bland alla folk från jordens ena ände till den andra. Och där ska du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt. Gudar av trä och sten. Bland de folken ska du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren ska där ge dig ett bevande hjärta och förtvinande ögon och en ångestfylld själ. Du ska sväva i största livsfara. Du ska darra både natt och dag och inte vara säker för ditt liv. På morgonen kommer du att säga om det ändå vore kväll. Och på kvällen kommer du att säga om det ändå vore morgon. Så sant. Hur många judar var det inte som under Nazityskland sa just det här? När morgonen kom i koncentrationslägret, i dödslägret, och man skulle iväg till en lång, lång, lång arbetsdag. Utsulten, hungrig, sjuk, svag. Om det ändå vore kväll. Och när kvällen kom, man var fortfarande lika hungrig, lika matt och trött. Om det ändå vore morgon. Om man skulle dela säng med 7 andra. Eller kanske ännu mera. Rainer och jag sa det här, besökte Auschwitz och Birkenau här i början på året. Till Polen. Och det var omöjligt att på något sätt ta in det här. Men ni kan föreställa er Birkenau, ett område som är 2 kilometer långt, som är 1 kilometer brett, och det är barack på barack på barack. Och varje barack är packad med folk som är på väg till gaskamrarna. Och det som är ännu svårare att ta in och förstå, det är att den kristna kyrkan låter det ske. Att det var möjligt att fjärmas så från sitt andliga ursprung. Att så glömma att Jesus, vår frälsare, var jude. Att de 12 lärjungarna var judar. Att församlingen i Jerusalem bestod av judar. Att frälsningen kommer från judarna. Att Bibeln som vi läser, Guds ord, kommer från judarna. Det är folk som Gud hade utvalt för att ge evangeliet och ge världens frälsare till världen. Det folket som gasas ihjäl miljontals i hjärtat av Europa, och kyrkan låter det ske. 2019, idag, så är det judiska folket i Europa igen utsatt för trakasserier, för hatbrott. Hatbrotten ökar varje år i Europa. Och jag bara kastar ut en utmaning här till oss som det här Jesus efterföljare. Kommer den kristna kyrkan ännu en gång att stå och se på? Eller finns det mod att stå upp för de som förföljs? Men tillbaka till folket som förskingrades ut i nationerna. Gud lämnar inte folket där. Det finns väldigt många profetier om att de ska spridas ut i nationen. Men Gud har en plan för upprättelse för sitt folk. Och det finns mängder av bibelställen vi kunde läsa. Ni som var här för ett par veckor sedan då vi hade besök av Haim Malispin från Israel, så han hade med sig en sån här som ligger ute på infobordet. Och Ni får gärna ta, det finns kvar där. Här finns mängder av bibelställen som talar om det här. Och texten, den är på engelska, den är jättebra, så läs gärna igenom det här. Men det här, det går 2000 år, nästan 2000 år, men så börjar folket återvända och den helige ande sätter folket i rörelse. Det är ett mirakel att ett folk som har varit i exil i nästan 2000 år inte har assimilerats i de nationer dit de har kommit. Det första det är att Israel som nation återupprättas 1948. Folket får tillbaka sitt land. Också det finns förutsagt i profeten Jesaja 66. Vi ska inte läsa det nu. Men vi ska läsa Hesekiel 36. Som talar om just hur Gud kommer att samla ihop det här folket som är ute i nationerna. Lyssna. Så här säger han. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanära bland folken dit ni har kommit. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanära bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag visar mig helig bland er inför deras ögon. Vad är det som Gud ska göra inför hedningarnas ögon för att upprätta sitt namns ära? Jo, så här fortsätter det. För jag ska samla, jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Och observera att det här gör Gud inte för deras förträfflighets skull. Han gör det inte för att de ska vara bättre än andra folk. Han gör det inte för att de ska förtjäna det. Han gör det för sitt namns skull. Och vi ska läsa ett bibelställe till. Och ifall du har sovit nu, så nu ringer Skalmans veckaklocka. Att nu ska du lyssna med båda öronen till den här profetian. För nu kommer vi nära oss själva. Jeremia, kapitel 16. Jeremia levde för 2600 år sedan. Han säger så här, eller Gud säger genom honom, Jeremia 16 från vers 14 framåt. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade fördrivit dem. För jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag gav deras fäder. Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land. Vet du att det har varit den stora berättelsen för Israels folk ända sedan Mose förde dem ut ur Egypten. Så har den berättelsen berättat för barn och barnbarn i generation efter generation efter generation. Hela påskfirandet så är kretsar kring berättelsen om uttaget ur Egypten. Den judiska påsken så infaller samtidigt som vår påsk det här året. Fredag kväll började de fira påsk. Och då är det den här berättelsen som är i fokus. Vad Gud gjorde. Att det är liksom det största i deras historia. Största Guds handlandet. Men nu säger Gud i den här profetian att det ska komma en dag när ni inte längre ska tala om den här berättelsen. Utan jag ska ge er en ny och större berättelse. Ni ska säga, han som förde er ut ur landet i norr och ur alla andra länder. Och det fantastiska är att vår värld har bevittnat och bevittnar ännu idag uppfyllelsen av det här flera tusen år gamla ordet till Israels folk. I början av 1990-talet så föll Sovjetimperiet sönder. Ingen trodde att det skulle ske. Ni som är yngre, så ni var inte med då. Men jag kan berätta att vi som är äldre, vi satt som fastklistrade vid tv-apparaterna och vi trodde inte vad våra ögon och öron såg och hörde. Att den här stormakten i öst, att den faller. Ett imperium som hade varit stängt för evangelium. Där de kristna samlades i skogarna och på andra platser när de bara hoppades att de inte skulle bli upptäckta. Och blev man upptäckt med att sprida biblar eller evangelisera, så då blev det fängelsestraff. Det kunde bli tortyr och det kunde bli till och med arbetsläger i Sibirien. Många pastorer under den här tiden så fängslades och fick genomlida svåra tider. Många till och med dog. Och det fanns många i väst som försökte smuggla in biblar i det här imperiet. Till och med lilla jag. Att Anja också varit med och smuggla biblar. Jag hamnade fast i tullen. Men det gick bra. Och jag tänker som så att någon var det väl som läste de där biblarna i alla fall. Som lämnade i tullen också. Men i alla fall, vi kallar de här stängda dörrarna till öst, så kallar vi för järnridån. Bakom järnridån så fanns inte bara kristna som förföljdes för sin tro, utan där fanns också flera miljoner judar som inte kom ut därifrån. Men när Guds tid är inne för hans ord att gå i fullbordan, då finns det inga krafter som kan hindra honom. Och det mäktiga Sovjetimperiet smula sönder. Du får fråga Google hur det gick till. Men det som är intressant för oss att se, det är vad som händer då när järnridån öppnar sig. 1 miljon ryska judar utvandrar från landet i norr och flyttar till Israel. Vad var det profeten hade sagt skulle ske med den här nya berättelsen som Gud skulle ge dem? Han som förde er ut ur landet i norr och ur alla andra länder. Det här uttåget ur Sovjet som började på 90-talet, så det satte judar i rörelse i många nationer. Och idag så räknar man med att ungefär hälften av alla judar har liksom utvandrat eller flytta tillbaka till Israel. Och jag vet inte hur det var med dig, men när jag satt i söndagsskolan och lyssnade på de här häftiga bibelberättelserna, Mose klyver, när det var inte Mose, han räckte ut staven, och Gud liksom klyver det där röda havet mitt i tu, och så vandrar Israels folk torrskodda över till andra sidan. Och mycket annat. Om man liksom tänkt så här, ja, nu skulle det vara roligt, spännande. Man skulle fått vara med om någonting, se någonting av det här. Men jag tycker att den helige ande har liksom lite skakat om mig. För det är faktiskt så här att jag har fått leva i den generation som har fått vara med och se det här ännu större miraklet ske. Att det sker just i vår tid. Och det har nästan gått förbi min husknut, brukar jag säga. Fanns många, har funnits många i Finland som har varit involverade också i det här arbetet. Det finns flyg som har gått och det är människor som har hjälpt till på olika sätt. Och du och jag vill att du ska se det här. Du och jag, vi lever i den tid när Gud liksom banar väg. Inte genom Röda havet, men genom nation efter nation för sitt eget folk. Och det är därför som jag brukar kalla oss för en privilegierad generation. Och jag vill att ni som är yngre ska se det här, liksom, att det Gud har sagt i sitt ord, det går i fullbordan. Det kan ta hundratals år, det kan ta tusentals år, men det han har sagt, det verkställer han i sin tid. Och den här Guds berättelsen, den fortsätter. Och vi är inbjudna som Guds församling att vara med i det här som han gör. Och vi ska ta ett par bibelställen på det. Jesaja 14 och 2. Jag tror jag hade dem där på skärmen också. Vi kan ta fram dem. Jesaja 14. Ska du ta nästa bild? Där kommer de. Herren ska förbarma sig över Jakob och än en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Folken ska ta dem och föra dem hem. Folken. Jesaja 49 och 22. Så säger Herren Gud, så jag ska lyfta min hand till folken, resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Så det finns en Guds kallelse till hedna nationerna att föra det här folket hem, Guds folk hem. Och det finns till och med en varning till de nationer som inte betjänar folket när de kommer. Men därför är vi så glada över att vi här i Sion också får vara med i det här arbetet och har fått ta ytterligare ett steg till att hjälpa dem hem. Från början av det här året så är vi med och stöder Aliyah Return Center. Aliyah, det betyder just åter utvandra eller återsamlas i landet. Aliyah Return Center som arbetar just med det här att hjälpa de judar som återvänder att få en ny start i liksom sitt nya land. Och där så får vi av Guds stora nåd vara med. Men jag har en sak till jag vill lämna här. Jag kanske håller på en liten stund till om ni orkar. Samtidigt som det här mäktiga sker så är det en annan sak som Gud gör med sitt folk. Det judiska folket börjar få tag på evangeliet. Att den här slöjan för deras ögon så håller sakta men säkert på att börja lyfta. Och då läser vi igen Hesekiel 36, fortsättningen där. Vers 25, där Gud säger så här. Att då han har samlat dem tillbaka till sitt land så säger han, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. 1948. För 70 år sedan. Så fanns det 3-4 messianska familjer i Israel. Messiansk. Det är benämningen på de judar som tror att Jesus Kristus är den messias som Gud har utlovat i skrifterna. Som har den här uppenbarelsen om Jesus. Drygt 20 messianska judar. På 80-talet så började det ta fart. Och 2019 så räknar man ungefär 300 församlingar. Nu talar jag bara om Israel, inte messianska församlingar i världen, utan bara Israel. Och ungefär 30 000 messianska judar i Israel. Det finns en del som menar att siffran kan till och med vara 2-3 gånger högre. Och ni ser, det står där på skärmen. Det finns messianska pastorer som säger så här, att aldrig tidigare så har, alltså sen Jesus gick här nere på jorden, har så många av hans eget folk kommit i tro på Jesus som de här senaste, vi kan gå bara 30-40 år tillbaka i tiden. Att det är någonting som sker. Från Abraham fram 2000 år framåt, fram till Kristus, så är Guds strålkastarljus riktat på Guds utvalda folk. Från Kristus 2000 år framåt så är Guds strålkastarljus riktat på hedningar och hedningarna liksom får komma in i Guds frälsning. Men jag tror att vi lever i ett skifte när Gud kommer att vända sitt ansikte i mycket större mått också till sitt eget folk, det judiska folket. Och en av vår uppgift som Guds församling, det är att be för det här. Att Gud vänder sitt ansikte till dem. Evangeliet, det är tid för evangeliet att återvända därifrån det kom. Det kastades ut från Jerusalem, från Israel, ut i nationerna. Och det sköljde som en tsunamivåg över nation efter nation. Till Europa, till Afrika, till Amerika, till Kina, till Asien. Och det är på väg runt vår jord. Och nu är det på väg in i Mellanöstern. Idag så pågår det starka väckelser i flera av de här grannländerna till Israel. Det är fantastiskt. Fortsätt att be för det. Det är så viktigt. Det är så viktigt. Men evangeliet fortsätter. Och det kommer att återvända dit därifrån det en gång kom. Och där är en av våra kallelser att vara med och ge evangeliet tillbaka. Sista får du sätta upp där. Vi har talat om Israels upprättelse, om landets upprättelse, folkets upprättelse, den andliga upprättelsen. Sista punkten jag har, upprättade relationer mellan församlingen och Israel. Och så det här är någonting som finns på Guds hjärta och som vi som Guds församling behöver se och be över. Det var den kristna kyrkan som drev fram en skilsmässa, och det är också på hennes ansvar att räcka ut handen till försoning. Paulus säger till romarna, Romarbrev 15, så säger han: gläd er ni hedningar tillsammans med hans folk. Inte istället för hans folk, utan tillsammans med. Hedning och jude som tillsammans lovsjunger och tillber lammet Jesus Kristus. Vi kan ta den där nästa bilden. Derek Prince, en känd förkunnare, han har sagt så här, att en av de mest fascinerande saker som sker i den tid vi lever i är att församlingens och Israels framtid igen börjar stråla samman. Det är fantastiskt, och det här är någonting som den helige ande gör idag, både hos det judiska folket som allt mera sträcker sig mot den kristna församlingen. Och också församlingen som får allt större ljus över kallelsen och uppdraget att vända sig till det judiska folket. Betjäna dem, ge dem evangeliet. Var i berättelsen finns vi? Det var ju det jag kastade ut här i slutet på min förra predikan. Jag vill säga så här. Jo, vi finns i den tiden när Gud samlar sitt folk från nationerna. Och vi står på tröskeln till ett andligt uppvaknande bland Jesu egna bröder och systrar. Och vi lever också i en tid när det är liksom tid för upprättade relationer mellan församlingen och Israel. När det också är tid för församlingen att dra bort slöjan från våra ögon och se den kallelse som finns över oss i förhållande till det judiska folket. Vår uppgift, 6 punkter. Jag tror inte jag hade dem där nu. Lyssna. Tacka för det vi har fått genom folket. Frälsningen, Guds ord, välsignelserna. För det andra, välsigna dem. Bibeln är väldigt tydlig med det här. Att vår uppgift är att välsigna dem. Om vi gör det så ska vi själva bli välsignade. Be för dem, det tredje, be för dem och ge dem evangeliet. Kanske någon finns här som den heliga ande lägger på hjärtat. Att gå till det judiska folket med evangeliet. För det fjärde, hjälpa dem hem. För det femte, står vi deras sida under tider av förföljelse. Och det sjätte, tjänar dem med vårt materiella goda. Ett kort bibelställe till som Paulus ger till romarna, till församlingen i Rom. De har ordnat en insamling för att hjälpa de fattiga i församlingen i Jerusalem. Och så säger han så här. De står, alltså hedningarna, står också i skuld till dem, till det judiska folket. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. Det gäller också oss här. Vi har fått del av deras andliga goda. Och det finns en kallelse över oss att betjäna dem i vår tur med det materiella goda. Guds frälsningsberättelse så slutar inte här. Bibeln talar ännu om att Jesus ska återvända för att slutgiltigt upprätta det som synden förstörde. Och jag vill bara, speciellt du som är ung, att du får bära det här hoppet med dig. Att det inte är ondskan som kommer att utgå med seger i vår värld, utan det är Guds rike som kommer att segra. Soon and very soon we are going to see the king. Palmsöndagen, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Och det kommer ännu en dag när nationerna, folken från nationerna, de på Jesus troende från nationerna, kommer att stå tillsammans med de troende från det judiska folket, stå sida vid sida och lovsjunga och tillbe och hälsa kungen välkommen. Välsignad varje han som kommer i Herrens namn. Vi ska be och tacka. Ja, Herre, jag tackar dig för djupen i dina planer och för nåden i dina planer.